Ja, jag misstänker att ni kanske alla har sett rubriken på den här dagen. Änglar och demoner. Det låter ju lite suspekt kanske. Kanske någon skulle kunna tycka. Sen var det idag som min dotter Lydia här, hon påminner mig om att har du tänkt på pappa att det är Halloween nu? Det hade jag faktiskt inte gjort. Så det passade ju väldigt bra i anslutning till änglar och demoner. Halloween som jag vet i alla fall många av oss inte tycker är en särskilt rolig tradition som har börjat komma mer och mer till Sverige. Men vi kommer till det. Ja, jag kan säga så här. Jag var kanske lite blåögd när jag bestämde mig för den här titeln och lovade och satt ut annons och allting liksom. Och sen när man börjar mer och mer gräva i det här så bara märker man oj, vad mycket det finns. Det är inget litet område om man säger så. Så att jag bara känner att oj, här blir det ändå bara skrapa lite på ytan för att det inte bli alldeles för långt så att ni allihopa går hem innan det är slut. Så jag vet inte knappt om vi kommer till, om man säger konkret, till demonerna. Jag kommer att komma till demonernas herre. Så vi ser lite ursprunget och lite sådär. Så får vi väl ta kanske mera konkret en annan gång. En fråga. Finns änglar och demoner? Det är kanske där man ska börja. Det är väl en ganska naturlig fråga. Och säkert en fråga som många ställer. Finns det verkligen änglar och demoner? Eller är det bara bildspråk som vi liksom kör med? Jag menar, det är inte bara vi kristna. Utan det här finns väl, dels finns det i alla religioner. Men det finns också bland de som inte har någon tro eller någon religion eller någonting. Så pratar man ju om termer som änglar. Jag menar, änglavakt. Hur många har inte sagt så här, jag tror jag hade änglavakt. Fast man kanske egentligen aldrig har direkt tänkt på att det skulle finnas på riktigt änglar. Eller man tycker att när man upplever riktigt mörka saker eller någonting så kan man prata i de termerna att ja, det var som demoner kom liksom. Det tror jag har uttryckts av vilken kategori av människor som helst. Så på något sätt så finns det där änglar och demoner, men frågan är, finns de på riktigt? Eller är det bara ett bildspråk som vi använder? Och vi kan fråga oss då, är det viktigt att veta vilket? Om det bara är bildspråk eller om det är på riktigt? Vad säger Bibeln? Vad säger andra kristna ute i hela världen? Vad säger präster och pastorer och kyrkoledare? Vad tror man? Och en jätteviktig fråga måste ju vara, är det viktigt att veta vilket? Och då vill jag säga så här, om det nu finns en andlig verklighet, det har vi ju talat om hela hösten, vi har talat om Guds rike, vi har talat om att det finns en andlig verklighet, en annan dimension av verklighet som vi inte ser med våra fysiska ögon. Men om det finns en andlig verklighet, om det finns en verklighet av änglar på riktigt, som vi ska se på sen, stå i Guds tjänst till människan som är tjänare till Gud för att betjäna de heliga som vi kan läsa om. Om det finns det, om det finns mörka andliga krafter, om det finns demoner som kan förstöra, är det då inte viktigt att veta någonting om det, att ha liksom på något sätt tagit ställning till det? Om det finns en demonisk aktivitet omkring oss på den här jorden, om djävulen är en verklighet, att som vi har läst någon gång förut, han går omkring på jorden för att stjäla, slakta och förgöra. Om det är så, så kanske det är av oerhörd vikt att veta att det är så, om det är så. För det borde ju påverka allas våra liv i så fall. Låt mig få börja säga en sak som jag känner att jag behöver lägga till lite till grund här. För att alla människor tror inte precis likadant. Det kan vi ju konstatera. Vi här i västvärlden och inte minst i Sverige, vi tror ju att vi vet bäst, eller hur? Alltså vi vill ju hela tiden exportera allting, alla våra åsikter, allt vad vi tycker och tänker om allting i livet, vill vi ju exportera ut till alla andra länder, för vi har ju kommit längst och vi vet bäst. Så är det faktiskt, tycker jag, väldigt, väldigt mycket. Vi har de bästa svaren liksom på olika frågor. Och kanske också på livets viktigaste frågor, tror vi. Och vi tror många gånger att vetenskapen kan förklara allt. Och då vill jag säga så här, att vetenskapen kan ge oss mycket svar på vad människan har undrat över under historiens gång. Mer och mer och bättre och bättre. Men om det finns en andlig verklighet, det vi inte kan mäta, se och ta på. Om det gör det, finns det ju ingenting, så långt jag kan förstå, som säger att vi skulle veta bättre idag än någon gång tidigare i historien. Åtminstone inte de två sista åren, om man säger sedan Jesus kom för att förklara fadern för oss, som han säger. Så finns det ju ingenting som säger... Vad sa du? Sa jag två sista åren? 2000 sista åren? Sa jag det? Och du ser, vet du. Det var bara tre nollor. Vad är en nolla för någonting? De 2000 sista åren. För där hände ju någonting. Jesus kom till jorden för att förklara Gud, förklara fadern. Men det finns ju ingenting som säger att vi skulle veta något bättre sedan dess, idag, genom vetenskapen på ett sätt. Och med det i huvudet, tänkte jag, i bakhuvudet lite grann, så kan vi ju faktiskt med frimodigt intresse kika ut över hela världen. Och inte bara isolera oss så mycket här i våran rika västvärld och tro att vi vet bäst. Vad tror folk om den eventuella andliga verkligheten? Ja, i stora delar av världen så är den andliga verkligheten en oerhört nära och vardaglig erfarenhet. Och vad jag säger, i de flesta länder i världen så är det mer eller mindre för de allra flesta ganska naturligt att tro på Gud, men också tro på en andlig verklighet, både ond och god. Många miljoner tyvärr lever i stor fruktan för demoniska aktiviteter, för så kallade gudar som inte är någonting annat, tror jag, än demoner och onda andeförstar. Häxkonst till exempel, oerhört stort, inte minst i Afrika, och binder människor i en fruktansvärd rädsla, där man kanske lägger ut allt man äger och har för att få häxor att antingen skydda en själv eller för att förbanna någon annan och så vidare. Det finns så mycket av sånt här ute i världen där man ser och tar för givet att det finns en andlig verklighet, även om den tyvärr många gånger är ond. Det är inget konstigt med andlighet, med änglar, furstar och demoner i den största delen av världen. I Indien till exempel, där vi har varit en del med min familj, så är det för många kristna vardagsmat att få komma och hjälpa till och driva ut demoner i Jesu namn ur människor som sitter totalt fast och som är fullständigt bundna av olika saker. Och de ser fantastiska befrielser, de ser att en människa förvandlas totalt, fylls med glädje, fylls med frid, som de inte har sett förut i människor som har varit bunden på olika sätt. För dem är det inte så konstigt. Kommer ni ihåg Olas predikan förra gången? Någon som kommer ihåg? Han talar om. När han talar om hur Jesus drev ut de här, var det 2000 demonerna som fick fara in i grisarna istället. Och där den här mannen blev totalt befriad. Satt, står det, vid sina sinnen vid Jesu fötter. Jag läste någon som uttryckte sig så här, jag tyckte det var så bra. Här i västvärlden har djävulen lyckats skapa en bild av sig själv som en löjlig figur iförd röda åtsittande trikåer och med en eldgaffel i handen. En bild som är så löjeväckande att ingen förnuftig människa skulle kunna tänka sig att tro på något sånt. Vi känner igen den här bilden, eller hur? Som folk skrattar åt. Smart drag skulle jag vilja säga av honom. Att på något sätt lura oss om den där lilla figuren bara med de där hornen. För att på just det sättet kan operera ostört och infiltrera och påverka människor. Jag sa att det finns, man kan inte säga bara att bara för att man är kristen så tror man på allt det här. För det finns faktiskt olika tolkningar, och det finns en del teologer och andra som inte alls tror på den andliga verkligheten, verkar det som. Och man kan undra ibland hur man kan överhuvudtaget anse sig vara någon företrädare för kristendom när man i själva verket egentligen inte tror på den andliga verkligheten. Jag vet inte om du har sett, men jag har sett under årens lopp hur representanter från kristenheten kan ha suttit i tv-soffan någonstans på tv och fått frågan om gick Jesus verkligen på vattnet eller öppnar han verkligen blindas ögon? Ja, alltså det där kan man kanske mer tolka bildligt och så vidare, får man till svar. Alltså man tar inte till sig det och tror på det på allvar att det var så. Jag läste här nu häromdagen någon som hade, det var många år sedan, men någon som skrev om det, Jan Gelu, vet han? Jag kan knappt uttala hans namn. En serie tv-program för många år sedan. I ett av de där programmen han hade så diskuterades demoner. Han hade bjudit in ett par präster till det där programmet. Och på frågan om demoner finns så var båda prästerna mycket ivriga att förneka att något så absurt skulle existera. Jan Gelu var mycket förvånad att dessa präster förnekade sin egen religionsstiftares lära och sa: ja, men Jesus trodde ju på demoner. Varvid han fick till svar av dessa präster: ja, Jesus ja. Men han förstod inte bättre. Han var ju fången i sin tids tänkande. Och dessa alltså representerade kyrkan som säger så. Alltså man representerar någonting som man egentligen inte tror på. Och det är inte helt ovanligt. Och tyvärr är det många gånger de som får på något sätt representera i offentligheten ibland. Vilket gör att folk som tror på den andliga verkligheten blir nästan betraktade som knäppa huvudet. Det är väl ingen som tror på längre, kan många tänka och tycka. Jag tror att sånt här sker av två orsaker. Att människor faller offer för att ha den här synen. Det ena är när man upphöjer vetenskapen till Gud. Vetenskapen är så bra, och mycket av vetenskapen som man kan säga är från Gud såklart, när man har en riktig vetenskap. Men när man upphöjer den över Gud så sker sånt här. Och en annans orsak är att man inte vill vara beredd att möta hån eller förakt. Man är inte beredd att lida för Jesus skull. Man är inte beredd att verka märklig eller på något sätt. Utan man vill att det man säger ska liksom falla i god jord hos de flesta människor. Så att ingen reagerar och tar anstöt direkt. Jag säger det här för jag tycker att det är viktigt för oss att veta att det finns olika strömningar av tolkningar, givetvis. Och vilket som också skulle kunna tolkas som ett tidstecken. Jag tror att många av oss vi känner till det här med hur Bibeln talar om en antikrist som ska träda fram mer och mer i sluttiden, ändens tid. Och jag tänkte vi ska läsa, här har vi det, 1 Johannes 2, 22-23. Där säger Johannes: vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Och 2 Johannes 1:7-9. Ty många bedragare har gått ut i världen och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragen, antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Att förbli i Kristi lära, alltså att tro på det Jesus gjorde och det Jesus sa. Och skulle det vara så att om vi inte kunde tro på det Jesus säger i evangelierna, då skulle vi kunna skrota hela kristendomen, eller hur? Varför sitter vi här idag överhuvudtaget? Om vi inte skulle tro på det som vi läser i evangelierna, det som vi läser i Bibeln och det vi kallar för Guds ord. Om vi har bortförklaringar på nästan allting, vad blir det kvar? Skulle vi kunna fråga oss. Då är vi kvar i mörker och okunskap. Då kan vi fortfarande bara tvivla på, finns det någon Gud överhuvudtaget? Finns det något liv efter döden? Är det någon idé att be? Eller allting skulle bli meningslöst. Så vår utgångspunkt och min utgångspunkt idag, det har ni nog redan förstått tror jag, det är att Bibeln är sann. Att det Jesus gör och undervisar om i högsta grad är sant. Och att det är tidlöst och det är alltid relevant för ett liv tillsammans med Jesus. Vi tror att det finns en andlig verklighet precis lika verklig som den som man kan se och ta på våra händer. Änglar då? Finns änglarna? Ja, Bibeln talar mycket om änglar. Vi har hela gamla testamentet, gamla testamentets historia. Så gång på gång på gång vid viktiga skeden så står det att änglar kommer och har någonting att säga som budbärare ifrån Gud. Vi ska bara ta ett par stycken från Saltaren när det gäller från gamla testamentet. Vi kan läsa psalm 91 där psalmisten säger: ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och psalm 103, 20-21: lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning, lova Herren alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Änglar är tjänare som uträttar Guds befallningar, uträttar Guds vilja och som bär oss på sina händer. Kan gå till Nya testamentet, till Hebreerbrevet 1:14. Där det står: är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Det är du och jag. Vi som vill vara med och som ska ärva frälsningen, som tror på Jesus. Änglarna är till, utsända för oss, för att betjäna oss. Visst är det fantastiskt? Matteus 18:10 så säger Jesus så här när han talar om vem som kan komma in i Guds rike, så säger han att han tar till sig ett litet barn. Och så säger han att om han inte tar till sig mitt rike som ett litet barn, så kan han inte komma in där. Och sen säger han: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Jag tycker det här är sånt härligt, ett härligt begrepp när han säger: jag säger er att deras änglar, alltså det blir liksom nästan personligt lite grann. De här barnen, de minsta, deras änglar. Men jag tror inte det bara handlar om barn, jag tror att vi alla har änglar. Det finns änglar så det räcker, tror jag, att de kan finnas även för mig och för dig. Så änglar är tjänare. De är för oss, dig och mig. Vi talar ju ofta, som jag sa förut, om änglavakt, och det med rätta. För det är precis vad jag tror vi har. Och jag tror att vi har det mycket, mycket mer än vad vi vet om. För när vi råkar ut kanske för en olycka, där det blir en olycka, men det går oförklarligt bra i olyckan, då är vi liksom medvetna om och tänker att oj, det här måste varit änglavakt. Men vi har ingen aning om alla de där gångerna som det inte ens hände någonting därför att vi hade änglavakt. Det vet vi ju inte om. Det ser vi ju inte, eller hur? Det kan vi bara liksom spekulera i och gissa och ana att det säkert finns många, många sådana tillfällen. Änglar är inte, vad ska jag säga, några maskiner. De är inte några robotar som bara liksom bara gör precis vad Gud vill, utan vi förstår att änglar faktiskt har känslor. Visste ni det? Lukas 15:10. Jesus har precis pratat om den fattiga änkan som har förlorat den enda silverpenningen som hon har. Och hon letar och letar och letar i hela huset överallt för att hitta den. Och till slut hittar hon den och blir så glad så hon bjuder in alla sina vänner och ställer till fest av glädje för att hon har hittat den där enda lilla penningen hon hade. Och då säger Jesus så här: jag säger på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så varje gång en människa omvänder sig till Jesus som blir frälst, så är det fest i himlen bland himlens änglar. Det är fantastiskt. Änglarna är stora, mäktiga, men de är fullständigt underordnade Gud, underordnade Jesus. Vi kan läsa Hebreerbrevet 1:6-8. När han låter den förstfödde Jesus träda in i världen säger han också: alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han: han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen, alltså om Jesus, säger han: Gud, din tron står i evighet. Och så vidare. För alla Guds änglar tillber Jesus. Vi sjöng här alldeles nyss här, att vi förenas med dina änglar för att tillbe Jesus. Vi tror att det ständigt finns en enorm himlakör av änglar som ständigt dygnet runt tillber Jesus. En liten varning skulle man kunna lägga ut här. Det finns ingenstans i Bibeln som talar om att vi skulle ha någon slags relation till änglar. Någon slags personlig relation. Det finns tillfällen i Bibeln då änglar uppenbarar sig och pratar med människor och människor till dem. Men det är alltid på Guds initiativ som de här änglarna kommer. Det är inte någon människa som har frammanat änglarna, utan på Guds initiativ. Vi ser aldrig att någon människa tar kontakt med änglar. Därför då kommer vi plötsligt in på någonting helt annat. Och då tror jag det handlar om de mörka änglarna i så fall. Utan Guds änglar handlar på Guds initiativ. Och det får vi vara nöjda med. Gemenskapen, den har vi med Jesus. Inom nyandligheten New Age så finns det gott om sådana där änglakontakter. Där de presenterar att man kan få kontakt med olika änglar och så vidare. Men så långt som vi kan förstå så kan det inte vara annat än djävulens änglar som kanske uppträder i ljus skepnad men är inte så ljusa egentligen. Vi ska titta på några rent praktiska exempel då änglar uppenbarar sig. Och jag hämtar dem ifrån Nya testamentet. Vi läser Lukas 1-8. Och det här är Johannes döparen, hans pappa, Zacharias. Det står så här: en gång när turen kom till Zacharias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom: frukta inte, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Lite senare kan vi läsa i Lukas 1:26-31. Så kommer en ängel till Maria. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och då var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig, du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Man ser här både Zacharias och Maria hur de blir rädda. Ett änglabesök är inget litet vad som helst, utan det är förmodligen oerhört mäktigt att få det. Man känner sig förmodligen väldigt liten. Ofta när någonting riktigt stort var på gång, ser vi genom hela Bibeln, så sänder Gud en ängel eller ibland flera. Och likadant vid den tomma graven när Jesus har uppstått och lärjungarna och kvinnorna kommer, så satt det änglar på platsen där Jesus hade legat i graven. Ett annat exempel var när Jesus själv fördes ut i öknen för att bli frestad av djävulen. Matteus 4:10-11. Så står det: då sa Jesus till honom, för att Satan har frestat honom i allt möjligt. Och så till slut så säger Jesus till honom: gå bort, Satan. Ty det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Vi vet inte vad de tjänar honom med, men kanske mat. De kanske hade med sig riktigt massa med god mat, för han hade fastat i 40 dagar. Vi vet inte, vi kan bara gissa. Vi går lite längre fram. Jesus har uppstått, lämnat jorden och lärjungarna är i full gång att evangelisera. Vilket inte uppskattas av alla. Så har det alltid varit. Apostlagärningarna 5:17-20. Översteprästen och alla hans anhängare, det vill säga saduceernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och undervisade. Då översteprästen och hans anhängare kom dit kallade de samman stora rådet, Israels folks hela äldsteråd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. Men när tjänarna kom fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna. Men då vi öppnade fann vi ingen där inne. Nej, för en ängel hade varit där och bara plockat ut dem. Rakt igenom låsta bomar. Vi skulle kunna ta många sådana här exempel, men vi hinner inte med det idag. Men änglarna finns till för att betjäna oss. Och det tycker jag är fantastiskt att få veta det. Jeanette, hon har en farbror som har varit missionär hela sitt liv. Han och hans fru, Bernt och Britta heter de. De var missionärer i Afrika. Och det hände en natt. Det var så att Bernt var ute och flög med flygplan. Och det var väl den natten då de störtade. Var det det? Ja. Britta var hemma, visste ingenting vad som hade hänt. Jag tror att det var så att de hade tappat kontakt. För de hade en sån här radioapparat som de kunde liksom prata lite grann med Bernt i flygplanet. Och sen bara tappades kontakten. Och självklart blev hon jätteorolig. Och där mitt i natten plötsligt så knackade bara någon på dörren. Och utanför där så står en afrikansk man. Och bara säger att jag ska hälsa dig att du behöver inte vara orolig. Det är bra med Bernt. Och sen bara går han igen. Och alltså ingen hade ju en aning om någonting. Ingen hade ju hunnit få veta någonting vad som hade hänt. Och det här var en ganska liten by där man kände i stort sett alla människor och visste hur människor såg ut och kände igen varandra och sånt där. Och hon kunde bara konstatera att den där människan såg hon aldrig mer, hade aldrig sett honom innan. Hade ingen aning om var den kom ifrån eller någonting. Så för dem var det tveklöst att det här var en Herrens ängel som Gud bara skickade. Om ängeln hade tagit någon speciell människas kropp och använt den, eller om det var en kropp som egentligen inte fanns, jag vet inte. Jag har inte kunskap i det området hur det fungerar, men så, och det ser vi många gånger inte minst i Gamla testamentet, hur änglar kom men i mänsklig skepnad. Jag hörde en annan bara häromdagen när jag satt och lyssnade, så var det en som berättade och som en missionär också i Afrika, hur det var några som skulle vara så arga på de här missionärerna så att en natt så skulle de ge sig på och ge sig in i huset och döda de här missionärerna. Och på något sätt så visste väl de här om, men så dagen därpå när det hände ingenting. De visste om att nu är det på gång och de var rädda att vad som skulle hända, men det var bara alldeles tyst. Det hände ingenting den där natten. Och på något sätt så träffade missionären någon av de här fienderna och frågade: varför hände ingenting? Varför kom ni inte? Varför blev det ingenting som de hade tydligen förvarnat att de skulle komma? Ja, vad då, säger han. Var det konstigt med alla de där vakterna som ni hade ställt ut utanför ert hus? Det stod precis fullt med stora vakter med dragna svärd utanför hela huset. Det var vad de hade sett. Och missionären han fattade ingenting. Vadå? Jag har inte ställt ut några gubbar utanför mitt hus. Men när de kom så såg de någonting. Förmodligen änglar som stod där. Lite grann om den andra sidan. För jag kände bara så här, för att kunna tala någonting, vilket vi inte kanske hinner med så mycket idag, om demoner, den mörka sidan, så måste vi nämna någonting om demonernas herre, djävulen. Finns han och var kommer han ifrån egentligen? Man kan väl säga så här att Bibeln är inte supertydlig när det gäller den här biten. Det är som mycket annat i Bibeln, att det måste läsas alla möjliga ställen och tolkas ihop och sådär. Men det finns ännu en tolkning som är ganska allmänt given i stora, stora kristna sammanhang. Och vi ska börja titta på någonting som profeten Jesaja skriver. Man tror alltså att djävulen var en högt uppsatt ängel, förmodligen en ärkeängel. En av de tre, vi känner till Mikael och Gabriel, men också en ytterligare en tredje ärkeängel. Och profeten Jesaja, han säger någonting här i kapitel 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son, hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Så långt man kan tro och tolka det, så var inte den här ärkeängeln nöjd med sin stora position, utan vill sätta sig högre än Gud själv. Vilket inte kunde ske, eftersom han ändå var en skapad varelse jämfört mot Gud som är av evighet. Och du kanske känner igen hur han kommer genom ormen redan tidigt efter skapelsen till Adam och Eva och ifrågasatte vad Gud hade sagt om det förbjudna trädet. Ormen som var djävulen själv. Och det är ganska märkligt att se hur det där kommer igen idag, det vi har pratat om här tidigare. Därför att ormen säger, eller djävulen säger, skulle Gud ha sagt. Och så lurar han dem. Det är precis det som vi har pratat om tidigare. Många säger idag, ja, skulle Gud ha sagt. Man ifrågasätter vad Gud har sagt. Och någon gång uppstod en strid i himlen. Det kan vi förstå av flera bibelord. Johannes, Jesu lärjungar, när han var gammal och satt fängslad på ön Patmos, så fick han där enorma uppenbarelser om vad som sker eller har skett eller kommer att ske både i den andliga världen och i universum. Mycket om vad som skulle hända i ändens tid. Och det är ju uppenbarelseboken, alltså Bibelns sista bok, där han har alla de här uppenbarelserna. Och där ser han någonting i uppenbarelseboken 12:7, kan vi läsa det där. Han skriver, en strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul eller Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldigt hans smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Han kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Hans änglar skulle vi kunna säga är det som vi kanske sen har använt namnet demonerna. Sådana här syner är egentligen omöjliga att tidsbestämma. Och det här är sådana här typiska ställen som teologer håller på och dribbla mig hit och dit och ha massa olika synpunkter. När i tiden är detta och så vidare. Och jag tror att det är svårt att tidsbestämma sådana här saker, därför att i Guds perspektiv så finns ju inte någon tid. Jag vet inte hur många av er som har tänkt på det, men tiden kom ju in när Gud skapade med jorden. Den här jordiska världen och människan och djuren och allting. Då kom tiden in med dag och natt. Men Gud lever ju inte i en tid där timmarna går och minuterna går. Utan Gud, han lever i en evighet. Det här kan ju vi inte fatta. Vi kan inte förstå det med våra hjärnor. För vi är så låst i det här att, men det är klart att det finns tider. Och det finns natt och dag. Så det är svårt att tidsbestämma det. Men vi kan se hur det faktiskt passar in redan på någonting som Jesus sa när han gick här. i Lukas 10 och 18 så hade han ju sänt ut sina lärjungar för att de skulle predika om hans rike, de skulle bota de sjuka och de skulle driva ut demoner ur människor och så vidare. Och så kommer de tillbaka. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och då säger Jesus till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Sen säger han inte mer om det. Han bara säger så. Se, jag har gett din makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Och ingenting ska någonsin skada er. Vi förstår att Satan är besegrad genom Jesu död på Golgata. Men ännu inte förintad. Också en sån där sak som kan vara väldigt svår att förstå. Ingen av oss kan nog förklara det helt till fullo. Men det kommer att ske. Satan är besegrad och han kommer att förintas. Och det får också Johannes se i Uppenbarelseboken 20:10. Där det står: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Det blir ett slut på det onda. För det har Gud bestämt och Satan är besegrad. Vad jag skulle vilja säga innan vi går vidare lite grann här, lite till innan jag ska avsluta, är att om detta med Satan och demonerna inte skulle vara en verklighet, så blir faktiskt hela evangeliet alldeles urvattnat och kraftlöst. Korset blir till stora drag obegriplig. Det Jesus gjorde på korset. Uppståndelsen kan vi fråga oss om den huvudtaget blir nödvändig. Om inte det finns en djävul. Jag ska förklara lite grann varför. Vi ska gå till Johannes 12. Där säger Jesus så här, det är nära till hans korsfästelse. Han säger: nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Och så säger han så här: nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Nu ska denna världens första kastas ut. Han stod inför korsfästelsen. Han visste vad det betydde genom hans död på korset. Hebreerbrevets författare säger så här, kapitel 2. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han, alltså Jesus, på liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Han hade döden i sitt våld. Det var hans intrång i denna världen som hade gjort att människan behövde dö. Fast Gud hade egentligen skapat henne till en evig varelse. Paulus säger i Kolosserbrevet 2: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det är det här korset handlar om. Att Jesus vann en evig seger över den onde. Han bröt dödens herravälde. För att vi skulle få komma tillbaka till den där eviga gemenskapen med Gud som han hade ju planerat från början att vi skulle ha. Det händer mycket häftigt när Jesus dör. Vi kan läsa i Matteus 27. Att när Jesus ropade än en gång och med hög röst och gav upp andan, se då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades Och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de förskräckta och sa: denne var verkligen Guds son. Det brakade till när Jesus dog, när han gav upp andan. Och det var inte bara en lokal företeelse där i Jerusalem. Allt det här talar om en fullständig seger. Som man kunde säga att det var en universell dom, ett totalt kosmiskt genombrott i Guds egen domstol. I det ögonblick som Jesus gav upp andan. Då bröts djävulens makt. Så skulle vi plocka bort allt det här och säga att det bara är bilder, så blir Jesu död helt obegriplig. Vad skulle hoppet finnas? Jag vet inte om det var någon som såg Skavlan i fredags. Programmet med Skavlan. Ingen såg det. Han, nu är jag så dålig på sina där namn. Vad heter han, den här afrikanska läkaren? Vad sa du? Så kanske han heter. Okej. Men ni vet vem han är. Läkaren från Kongo. Som bor på sjukhuset där och hjälper våldtagna kvinnor. Det var lite synd att ni inte såg det, men ni kanske har läst om vad som händer där nere och så här tidigare. Men det var, när han berättade väldigt öppet vad som händer, vad de gör med kvinnor och vad de gör med barn, så inser man att det är så fruktansvärt djävulskt. Och för mig så blir det liksom ingen tvekan om, här är det fruktansvärda andliga krafter och makter som har fått alla de här människorna i sitt grepp, som kan göra så vidriga saker med andra människor. Det är ingen tvekan. Men det finns hopp. Därför att Jesus har vunnit seger. Ondskan finns därför vi har skilts från Gud och hamnat under dödens välde. Det som hände på korset var just att Satan besegrades. Mm. Vi som kristna är inte ännu helt undantagna för att känna av att djävulen fortfarande finns och han ryter sina sista, gör sina sista försök innan han ska bli totalt förintad. Men vi som bekänner oss till Jesus, vi har fått en plats, står det, redan nu i det himmelska. Vi har blivit befriade. Vi lever i Guds rike, det vi har talat om den här hösten. Och vi har faktiskt fått auktoritet över det onda i Jesu Kristi namn. Det är de riktigt, riktigt goda nyheterna här idag. Att vi har genom det Jesus har gjort på korset fått befrielse. Djävulen har inte makt över oss längre. Vi kommer att dö med våra kroppar en dag kanske. Om inte Jesus hinner komma tillbaka. Men han har ingen makt över den eviga döden. Utan vi är befriade och vi kan vila i Guds luften om att vi har en plats i det himmelska. Och det är därför vi kan få vara med om ibland att be för sjuka och de kan bli friska. Vi kan få vara med och befria människor ifrån demoniska makter som har bundit dem kanske under lång tid. Och det var det som Jesus gjorde mycket. Han skickade ut sina lärjungar för att bland annat driva ut de makter som hade bundit människor. Och gjort dem olyckliga och fått destruktiva liv och så vidare. Får jag bara avsluta med att det bästa sättet att hålla de onda krafterna på avstånd, att avväpna dem, är att ständigt upphöja Jesus. Precis det som vi har gjort här idag. Att ständigt upphöja Jesus som Herre. Att bekänna Jesus seger på korset. Att tacka Jesus för hans blod som han har gett och som renar oss ifrån all synd. Därför demonerna avskyr detta och flyr all världens väg. Kan inte finnas i närheten av där vi upphöjer Jesus. Där vi proklamerar vem Jesus Kristus är. Sen att vara vaken givetvis över att inte låta oss bindas av det jordiska. Vi kan bindas av allt möjligt som det kan finnas demoniska krafter bakom. Som pengar, materialism, avund, oförlåtelse, bitterhet och själviskhet. Massa saker. Om vi håller oss ifrån det och ber Herren om hjälp att få... inte behöva leva i det, så får vi leva i fria tillsammans med Jesus. Får vi göra. Ett slutord i Efesierbrevet 1. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Det är vi det. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Amen. Jesus, vi tackar dig än en gång för att du är segraren. Tack att vi inte behöver leva i fruktan utan vi kan få leva i frihet. Därför att du har befriat oss. Därför att det är du som är upphöjd över allt annat. Och i ditt namn Jesus så får vi ha seger varje dag. Över allt det onda som skulle vilja oss något ont. Så kan vi få vandra i den segern. Tillsammans med dig Jesus. Och jag tackar dig för det. Amen.